välkomna till Mord mot mord.
Hej!
Er True Crime podcast i etern med Karin Londré och Anna Sander.
Vi är här igen i era öron. Tänk vad konstigt egentligen att vi går runt och pratar i folks öron hela
verkligen,
jävla dagarna.
Verkligen.
Det här är det första avsnittet vi spelar in efter att vi släppte våra livepodsbiljetter.
Jag vet. Det är otroligt.
Var inte så jävla sjukt?
Det var sjukt.
Det tog slut på typ 12 timmar.
Det var helt start. Väldigt, väldigt kul.
Ja, otroligt, otroligt roligt.
Och då
roligt.
Inser vi också att vi borde hyrt Globen som vi tänkte.
Verkligen. Verkligen. David Batra kan värma upp för oss.
Exakt.
Och sen så kommer vi in. Mm. Men så jävla roligt. Och vi kan väl säga till er som inte, både er som inte fick biljetter och också er som inte bor i Stockholm och sådär, att vi planerar fler livepoddar.
Ja.
Vi kommer inte komma till alla städer i Sverige.
Nej.
Nu på studs. Även om det förstås är slutmålet.
Vi kommer komma närmare.
Vi kommer komma många närmare städer. Och vi hoppas att vi kommer kunna komma till lite större ställen och så. Alltså man får fatta typ, du och jag har liksom aldrig stått på en scen.
Nej.
Alltså och pratat. Jag Nej. Har ju spelat i band.
Och jag har ju spelat teater.
Och du har ju spelat teater.
För 24 år sedan.
Det finns inga ursäkter. Men vi vill vara det ett väldigt litet, mysigt ställe. Med typ 100 platser.
Mm.
Där det vi kan låtsas som att vi har bara ett väldigt märkligt samtal med, där det sitter folk framför.
Och jag är ju nervös för att mina föräldrar ska komma. Och du är också nervös för att
det
mina föräldrar ska komma.
Det är jag mest nervös för.
Det är typ också det jag är mest nervös för, folk jag känner.
Men alltså nej, jag är nervös för dina föräldrar. Det är bara det.
Det låter som att de är hemska människor.
Nej, de är ju underbara människor. Det är därför jag inte vill göra dem besviken, fattar. Men lyssnar de på podden?
Nej.
Okej, okay. Men för att jag är, men, åh, det är också det jag känner typ. Vet de vad vi håller på med?
Ja, men de förstår det ju inte
alls. Nej.
Men de kommer i alla fall, men det var, ska supporta.
Det var ändå självklart för dig att bjuda in dem.
Ja.
För jag...
Gud, ja.
Själv när du bara, kommer inte dina föräldrar? Jag bara, nej, absolut inte komma.
Jo, men jag tänker typ att det är som en så här skolavslutning. En... någonting sånt.
Kul att folk har köpt biljetter till våran skolavslutning.
Som när man typ hade en uppvisning i sin teaterskola.
Ja, men vi pratar ju om skitläskiga saker och typ att det är väldigt roligt för en tjej jag känner som heter Lisa.
Mm.
Hon säger alltid att det enda jag pratar om i våran podd är hur äckligt jag tycker det är med små pojkar.
Det säger Oscar, min kille, också.
Ja.
Vilket får då verka som att jag tycker att det är superhärligt.
Men det är bara för att du inte vill tänka på det ens,
nej,
tänker jag. Men jag tänker på det gladligen och äcklas.
Verkligen.
Så jag måste liksom få ur med det innan dina föräldrar kommer. Att det är så här, småpojkar, inte småpojkar, men tonårspojkar som runkar är det äckligaste jag vet.
Mm. Det tror jag tror att de inte tycker det är superfräscht heller. Så där kommer ni vara på samma.
Jag vet, men jag kan inte säga runka framför din pappa.
Det tror jag att du kan.
Okay.
Han kommer inte till
det. Men vi har redan planerat att vi ska placera dina föräldrar på ett sätt så att de ser oss, men jag ser inte dem.
Exakt.
Så de kommer sitta bakom oss.
Mm.
De kommer vara med oss på scen.
Molly kanske kommer om man får hundar.
Åh gud.
Om man får det.
Nej, jag tror fan inte man får det.
Uh-huh.
Vi måste börja gigga på ställen där
man får hund.
Börja gigga.
För Molly kommer ju hit snart.
Ja.
Vår egna podcasthund.
Det var jättelänge sedan Molly var med oss. Mm, det är ju det, den här lokalen. Vi måste ju ljudisolera med Molly. Det är ju det. Det är det som saknas.
Det är det som behövs.
Jag känner att det är det, att hon har saknats oss.
Jag
längtar till det. Också att det är en person som åker från Göteborg.
Det är fantastiskt. Och en från Jönköping.
Ja, som ska tvinga med sin stackars kille.
Vadå stackars? Lyckliga.
Men killar gillar ju inte true crime.
Okej, nog om oss.
Nog om oss. Hur mår ni?
Hur mår du? Bra. Det är ju en sanning med modifikation.
Ja, som vanligt. Gud, nu har vi börjat ljuga för er också.
Verkligen. Nej, men om en vecka så är jag i Singapore.
Ja.
Hos min syster och hennes familj. Med min mamma. Nej.
Din pappa.
Med min pappa och med min kille Oscar.
Fy fan,
det blir jättemysigt.
Gud vad bra.
Så jag lever lite på det.
Jag förstår det. Jag lever på att jag ska gå på spa i helgen.
Ja, men det är ju faktiskt också amazing.
Det är det enda som tar mig igenom just nu.
Ja, man måste ha dem.
Ja, gud ja. Okej, vänta. Nu försöker jag tänka efter. Det känns som att det har varit saker jag velat prata med dig om.
Jo, vi sa att vi skulle, att du hade lite frågor om
Ja.
Nya säsongen av Making a Murderer. Och det här är ju tre veckor sent.
Exakt. Men nya säsongen av Making a Murderer har ju kommit ut på Netflix för 100 år sedan när vi släppte det här. Och jag följer...
Men i realtid så är det ju bara typ en vecka sedan, drygt.
Exakt.
Så vi är inte så sena på bollen egentligen.
Exakt. Nej, men och jag följer ju inte så pladask ens för den första säsongen. Nej. Som alla andra gjorde.
Och jag gjorde ju det.
Jag vet, det är ju ett...
ett av våra bråk.
Ett av våra bråk.
Mm.
Men nu har du börjat kolla på andra.
Jag har sett färdigt andra.
Okej, okay, berätta.
Jag såg färdigt andra ganska fort.
Har du bingeat nu igen?
Jag har bingeat igen, som sagt.
Men du, alltså, det här att du påstår att du aldrig bingear
är ju lite lögn. Men jag orkar inte bingea mer än 2 avsnitt i rad. Okay. Så jag vet inte om det är att bingea.
Okej. Berätta mer om säsongen.
Första säsongen handlar ju om rättegången. Ja. Första rättegången. Andra säsongen handlar om resningen.
Ja.
Så att det är ju liksom samma sak egentligen igen. Ah. Så att det handlar om rättegångsprocessen. Och att de har blivit då, både Brendan och Steven har blivit tilldelade nya resningsadvokater. Som är typ hur jävla coola som helst.
Som har kommit in efter typ den här tv-succén.
Exakt.
Ja. Men alltså, de som hade så bra kläder inte med längre.
Nej.
Tycker jag är lite tråkigt.
Det är ju... jag vill säga att jag kan förstå varför man inte faller pladask.
Mm.
Och det är ju för att du typ inte tycker det är så kul, tänker jag, med hela den här rättssystemsbiten.
Nej. Eller vet du vad? Jag tänker typ så här. Ja, rättssystemet. It's fucked, man. Och nej, nu blir Oscar ledsen.
Ja, han kommer bli sur.
Han kommer bli så sur. Mm.
Men jag tycker det är, alltså, det är skrämmande. Det är, alltså, jag blir mörkrädd när jag ser det.
För det handlar fortfarande typ om det här erkännandet och liksom hela den grejen och hur man förhör folk.
Och exakt. Liksom så. Och det är framförallt... Alltså, det är framförallt den här Brendan som är...
Men Brendan är inte ändå konsensus att han är...
Ja, Oskar håller på att laga mat. Brakar överallt.
Är inte det...
Konsensus att han är oskyldig?
Ja.
Det är det man tror, men det är verkligen inte det.
Mm.
Alltså jag tror att typ alla normala, vettiga människor tänker det. För sen, det är så jävla uppenbart att han är det.
Och också typ att det finns så jävla många exempel på exakt den grejen med falska erkännanden i exakt hans situation med exakt hans problematik typ.
Ja.
Alltså det är verkligen så här, varenda jävla gång typ.
Jag vet, och det är det som är så sjukt, att det inte är konsensus kring det. För att det är verkligen inte det. Och den här säsongen är hemsk.
Är den bra hemsk?
Ja, men alltså man blir inte upplyft när man tittar klart.
Som man brukar bli.
Mm.
När man...
Nej, men jag vill inte göra några spoilers, men jag googlade ju innan så att jag
tror du att det kommer komma en säsong 3?
Kanske, för att den slutar, alltså, den slutar innan Stevens resnings allting har börjat ens. Eller alltså, de har jobbat jättemycket, men vänta, jag måste tänka efter. Mitt minne är ju bra men kort, som man säger.
Du är den coolaste personen jag känner.
Men jag tycker att den är asbra. Jag skulle absolut rekommendera den varmt. Däremot så rekommenderar jag den till min pappa. Som ju är pensionär. Så han jobbar inte så mycket. Och nu är hans fru bortrest. Så han har jättemycket tid. Titta på det här, tror jag. Och han bara, jag har bara sett 2 avsnitt av första säsongen. Och det känns redan som att de håller på. Det är liksom, är det inte klart än? Så han bara, hur har de kunnat göra 2 säsonger?
Gud, se till honom att aldrig kolla på The Staircase.
Verkligen. Men jag gillar den jättemycket.
Ja, men nice. Jag kanske ska...
Ja, gör det. Jag tycker det. Någon gång när du inte har något annat att titta på.
Ja, exakt. Precis. Ja, för jag längtar efter att bli swept away av någonting. Apropå de här true crime-klassikerna som typ ändå var med och så launchade den jättestora true crime-vågen som kom sen.
Mm.
Så är väl... vad heter han? Robert Durst.
Mm.
The Jinx.
Mm.
Robert Durst.
Mm.
Nu blir jag så här, är det han i Limp Bizkit?
Han heter Fred Durst.
Tack.
Visste det lite för fort, men jag gillade typ Limp Bizkit i nian.
Jävlar vad du satte den.
De gjorde någon låt.
Tyckte du han var snygg?
Nej.
Skönt att höra. Mm. Vet du vad jag tyckte var väldigt snygg?
Nej.
Anthony Kiedis.
Eller vad han heter. Det.
Sången i Red Hot Chili Peppers.
Ja, men gud.
Sorry, man.
Ah, ja. Jag ska inte säga så mycket. Jag var ju typ kär i Morgan Alling när jag var liten.
Vi har Nextory med oss också den här veckan. Om man går in på nextory.se/kampanj, skriver in kampanjkoden mod mot mod, så får man en hel månad gratis. Nextory har ljudböcker och e-böcker.
Ja.
Och vad är ditt ljudbokstips den här veckan?
Ja, men jag ska tipsa om, det blir deckare för mig. Och det här är en bok som heter Färjan av Mats Strandberg. Som kom för typ 1 eller 2 år sedan. Mm-hmm. Som är en deckare som då utspelar sig på en
färja.
Som är skitläskigt att det är på en färja. Mm. Och jag har precis börjat lyssna på den, men känner ändå att jag kommer tipsa om den. För att den verkar sjukt, sjukt spännande.
Nice. Mm. Jag vill berätta om en bok som jag såg, som någon tipsade om i vår Facebookgrupp. 20 verkliga mord, en rättsläkare minns, av Lennart Rammer. Mm. Han var alltså rättsläkare och verksamhetschef på Rättsmedicinska i Linköping.
Ah.
Och ja, men han berättar om fall som han har varit med och utrett helt enkelt.
Spännande.
Jag vet, eller hur?
Så nextstory.se/kampanj, mord mot mord, en månad gratis.
Yeah. Lyssna med oss och prata med oss.
Yeah.
Du kan få välja.
Fall. Svenskt eller inte?
Svenskt eller inte svenskt?
Man eller kvinna?
Det ena, svenska är en man. Det andra är en kvinna.
Vi tar, jag också en man och en kvinna. Vi tar kvinnorna första.
Vi börjar med... Okej. Eller, kvinna var en överdrift. Det är ett barn. Typ. Eller det är ett barn.
Okej.
Okay.
Okay. Jag vill säga bara att jag har upptäckt för sent att det här var urkärnade oliver.
jag var ju upprörd. Mm. Jag var på väg att göra en walkout. Men jag
vill
kände,
bara säga det.
Stanna kvar.
Fortsätt. Mm. Med ditt fall. Eller börja med ditt fall.
Okej. Okay. På Grover Cleveland Elementary School är den 29 januari 1979 en helt vanlig morgon. Det är frostigt ute och barnen står och väntar på att deras rektor Burton Ragg, ett kanonnamn om jag får säga det själv, ska komma och låsa upp grinden så att de typ kan gå till sina klassrum. Det är något, de har någon sån situation. Eller om han bara ska typ hälsa välkomna. Det är något sånt. Det är alltså en helt vanlig skoldag. Men snart kommer det då förändras. För på andra sidan gatan plockar en 16-årig flicka upp ett 22-kalibrigt gevär, sätter det mot fönsterkarmen och börjar skjuta in i barngruppen. Nej. Som står utanför skolan. Idag ska jag prata om Brenda Spencer.
Mm-hmm.
Som är en av alla, USAs allra första school shooters. Som brukar typ kallas här the grandmother of school shootings. Vilket är en överdrift för att det är inte, hon är inte så gammal.
Nej. Men,
och när hon fick frågan om varför hon begått det här fruktansvärda brottet, så sa hon: I don't like Mondays. This livens up the day.
Jävlar vad sjukt.
Vilket sen blev en låt av Boomtown Rats, det vill säga Bob Geldofs låt. Jag tycker typ att den är ganska härlig. Det kan vara att det är någon slags gisslansituation för mig, eftersom jag har lyssnat på 1000 poddar om det här och alla spelar typ det. Men jag tycker ändå om den. Brenda Spencer hade typ inget jätteroligt liv. Hon bodde då i San Diego med sin pappa i ett hus där hon sov på en madrass på golvet. Det finns jättemycket typ konsensus i media om att så här, huset var fullt av öl och whiskyflaskor och sånt.
Mm-hmm.
Jag vet typ inte riktigt om det stämmer. Att jag har hört att det liksom inte, att det är typ hur man överdrev det efter det som hände.
Det
ja, och jag tror typ att det handlar om att man behövde förklara alltså hennes beteende. Och då ville man sätta henne i en helt fruktansvärd hemmiljö bara för att typ börja förstå.
Men vet man att hon bodde på en madrass? Är det säkert eller?
Jag har också hört att det fanns ganska många, alltså att det fanns sovrum och sånt. Du vet någon story att hon och hennes pappa delade en madrass.
Ja, okej, okay, så lite olika.
Det är lite bud. Olika, exakt, precis.
Olika bud i Mellerud.
Precis. Inte hårda utan olika.
Just.
Ja, för Brendas pappa ska ha varit nykter sedan flera år tillbaka. Så att, ja, det är oklart. Hon hade 2 äldre syskon. Och när henne en syster och en bror. Och när deras föräldrar separerade så ville Brenda ville bo med sin mamma. Men de äldre syskonen ville bo med sin pappa. Och domaren som dömde blev så här sjukt infekterad vårdnadstvist. Och domaren som dömde ville inte separera barnen. Så då fick alla flytta till pappan typ. Och hon var egentligen ganska nära sin mamma tidigare typ. I början ses de ganska mycket, men typ efter ett tag så börjar hon typ träffa sin mamma mer och mer sällan. Och hennes mamma säger typ så här: ah, men jag lät henne typ bestämma själv när hon ville komma. Och då blev det
Inte så ofta.
Nej, exakt. Mm. Precis så. Och snart så börjar hennes pappa, hennes syster på college. Och hennes bror börjat som hon är... Hennes syster har inte varit så nära. Men hennes bror och hon har haft ganska nära relation. Men han börjar typ resa runt.
Mm.
Så sen är det bara hon då som bor med sin pappa liksom. Och de två typ tillbringar så här mycket tid ute i naturen. Han har någon kompis som har en gård typ, alltså med mark till där de är på helgerna väldigt ofta och typ så här, tältar, och också så lär han henne att skjuta. Och framförallt så verkar det som hon skjuter typ soft airguns eller luftgevär eller du vet så liksom. Men ja, hon är skitbra. Hon är jättebra skytt.
Liksom. Som det visade sig att jag inte var när jag var på landet sist och sköt lerduvor.
Berätta.
Jag träffar inte en av 50 typ. Tyvärr.
Jag hade ändå tänkt, eller det känns som att alltså, du hade kunnat skryta om att du har varit
jag
bra.
Jag har varit bra. Då det som jag gick in med som kaxig.
Ja, pinsamt.
Jättepinsamt.
Jobbigt, du skulle stila dig för Oscar. Yeah. Fan vad jobbigt. Var han bra?
Jättebra.
Mm, såklart.
Oscar!
Okej. Okay. Hon, Brenda, är också typ så här, en konstnärlig person. Hon typ skriver poesi och sånt. Sen är hon väldigt bra på foto. Hon vinner någon så här fotograferingstävling som det heter. Mm. Och allt går typ så här rätt bra i skolan och så. Tills hon typ träffar en några år yngre snubbe. Och börjar hänga med honom. Och han är så no good.
Mm.
Så att de två börjar liksom typ skolka och liksom leva rövare typ. Ja. Och även att så här, de började typ skämta mycket om att de ville döda poliser och sånt. Det kan vara skämtet.
Mm.
Jag vet inte om det också hänger ihop med att den här killen, hans styvfar var polis. Så det kanske finns någon sån connection. Och så hängde hon på där typ. Jag tror att hon var ganska ensam även innan liksom. Hon var inte typ one of the popular kids. Nej, direkt. Så hon började skolka mer och mer då. Och i början av 78, alltså hon är då 15 år gammal, så hamnar hon, om det är något program för typ så här problemelever eller du vet så. Jag tror att det är på samma skola, men det är något program där. Och där träffar hon en kurator som säger typ att hon är deprimerad och att hon är liksom suicidal. Och hon berättar, eller kuratorn berättar det för Brendas föräldrar, men det verkar liksom inte som att det görs något med det typ. Så den sommaren då, 78, så bryter sig den här killen som hon hänger med och Brenda in i en skola. Jag tror eventuellt att det är den skolan hon skjuter på sen, för den ligger ju verkligen rakt över. Och där bryter de sig in och sen skjuter de typ luftgevär från, alltså inifrån och ut typ. Och då grips de då för det och ja, men, får någon slags
reprimand.
Ja, men exakt så. Och då görs det en utredning av Brenda och man kommer fram till att hon borde läggas in liksom, för att hon är så deprimerad typ. Men för att hon ska kunna göra det så behövs då målsmans godkännande och hennes pappa vill inte att hon ska läggas in.
Okej.
Så det händer inte det. Det är inte liksom helt, alltså hon får ingen vård istället. Men snart så flyttar den här snubben från området med sin familj och alla är typ såhär, fan vad skönt typ. Nu kommer det vara lugnt och hon börjar också bli liksom mer sig själv typ, eller mer som innan i alla fall liksom. Så i julklapp 78 får Brenda då ett gevär av sin pappa. Här går också historierna isär. För ena sidan har jag hört att hon önskade sig det. Att hon bara tjatat på honom och att hon ville ha ett gevär. Och andra sidan har jag hört att hon egentligen önskar sig en radio.
Och han bara nej, det där radio ser för, det är ingenting för dig.
Du vet den gamla klassiska när man väljer mellan det, så här, det talade ordet och ett gevär. Och hon får senare frågan typ, varför tror du att han köpte det till dig? Och då säger hon, jag tror att han ville att jag skulle liksom ta mitt liv.
Men gud vad hemskt.
Jag vet, det är verkligen fruktansvärt. Och hon hade också försökt begå självmord tidigare men misslyckats med det typ. Men också så här, vapnet hon får, det är inte så här, alltså alla vapen är ju fucked up liksom. Men det är alltså ett semiautomatiskt gevär. Och hon får 500 rounds of ammunition till.
Det är stört.
Det är, alltså jag kan absolut ingenting om vapen, men jag tänker att det är jättemycket.
Det är jättemycket.
500 vad som helst, det är jättemycket.
500 kronor.
500 kronor för mig.
Ja, nej, men det låter ju som att det är otroligt mycket såklart.
Ja,
det är helt otroligt mycket skulle jag säga.
Du som lerduveexpert, vad säger du?
Det är mycket.
Hur många, det är exakt så många som du hade behövt för att skjuta
en
lerduva. Så det är många. Så det kommer då alltså gå lite drygt en månad efter att Brenda fått geväret innan hon bestämmer sig för att använda det.
Mm.
Den 29 januari är som sagt en helt vanlig morgon. 9-åriga Cam Miller har satt på sig sin blåa väst som han fick i julklapp.
Mm.
Och Christy Buell, som är lika gammal, åker så här, du vet så här, kommer du ihåg när man var liten och man bara såg en frusen vattenpöl som man åkte skridskor på? Det gör hon. Burton Ragg, rektorn, dricker kaffe på sitt kontor och väntar på då att, så här, att han ska gå ut och hälsa på eleverna. Och vid 8 så ringer skolklockan och han gör sig redo för att gå ut.
Mm.
Men då hör han typ ett så här smattrande ljud och tänker, okej, men det här, eller så här, jag tänker efter så vet jag inte varför man, hur man kan säga att han vet det här. Det måste vara hitta på. Vi vet inte vad han tänker.
Nej.
Han hör i alla fall smattrande ljud och går ut. Man kan tänka sig att han tänkte fyrverkerier, eller smällare, du vet, kvar från nyår typ. Men han går ut på skolgården och möts där av skrikande, gråtande, blödande barn.
Men fy fan.
Och han kommer då springande och liksom försöker rädda de här barnen, typ få undan dem.
Mm.
Och när han gör det så skjuts han i axeln och i bröstet.
Usch.
Och han kommer dö.
Mm.
Cam Miller, den här pojken med den blå västen, en kula går genom hans rygg och ut på andra sidan, men missar alla organ.
Oj.
Alltså det tycker jag är helt sjukt.
Mm.
Som att, eller, när jag läste det här, jag bara, men gud, är det liksom inte fullt med organ?
Nej, de ligger väl väldigt, nu är inte jag läkare eller...
Är du expert?
Det, men jag tror att organen ligger så väldigt samlat, gör de inte det?
Ja, jag har ingen aning.
Alltså jag tror de ligger liksom i en klump så här.
Tror vi har någon läkare som...
Någon har vi säkert.
Ja, informera gärna oss om hur organ...
Eller sjuksyra, eller någon som är bra på kroppar.
Det är också rimligt att typ googla vart organen sitter. Ja, men på något sätt i alla fall så lyckas han... Den lyckas missa alla organen.
Mm.
Det kommer också senare fram att Brendas favoritfärg var blå. Och att man tror typ att det är därför hon siktat sköt på honom. Mm. Exakt. Christy Buell som åkte... låtsas skridskor på en vattenpöl. Hon träffas bland annat i magen och kommer få bära stomipåse under flera månader efteråt.
Men hon överlever. Båda de barnen överlever.
Alla barn.
Det är ju fantastiskt.
Överlever. 8 barn överlever.
Jävlar.
Och när Christy typ får lämna sjukhuset och får tillbaka sina egna kläder, alltså månader efter det här, så ser hon att det är ett hål, alltså i huvan på hennes jacka.
Mm.
Så det hade ju verkligen bara kunnat så här,
verkligen
gå rakt i huvudet liksom. Under tiden som skottlossningen pågår, du vet, det skjuts och det pausas. Och det skjuts och det pausas. Så helt ovetande föräldrar som är lite sena till skolan med sina barn lämnar av sina barn.
Nej.
Kör därifrån. Skottlossningen fortsätter.
Hur fan?
Är det är så jävla hemskt. Sjukt.
Ja.
Jag tror att Christy är den som skadas värst, eller vad man ska säga. Det är en person som typ blir skjuten i handleden och går bara rakt igenom. Och det, liksom är så helt, det är massa sådana helt sjuka stories om typ tur, liksom. Jätte, ja, extremt. Så allt som allt skadas då 8 barn, men ingen av dem dör. Men vaktmästaren Mike Sucher, S-U-C-H-A-R, han inser då vad som händer. Och han är, om han är veteran från Vietnam eller om han är veteran från Korea.
Mm.
Men han är så här, ja men du vet, jag tror att, jag tänker typ att det är den grejen att man inte lämnar någon.
Nej.
Alltså, så. Så han får då syn på rektorn Ragg och springer ut för att försöka hjälpa honom. Först försöker han liksom dra, han vill bara liksom dra honom i säkerhet, men han har också en tanke om att så här, om han är skjuten så han behöver bli täckt av en filt för att han kommer hamna i chock typ. Så att han försöker då liksom hjälpa rektorn, men han skjuts också och kommer dö. Och kulorna träffar också fönsterrutorna. Så inne i så här skolan så gömmer sig typ lärare och elever och sånt som liksom har lyckats ta sig in. Och utanför så ligger liksom barn bakom en häck, typ nästan i en häck för att så här försöka komma undan. En grej som är så jävla sjuk är att en kula har träffat brandlarmet som har gått igång.
Oj.
Så du vet, barn försöker ta sig in i skolan, men sen går brandlarmet igång och då vet de inte om de ska...
In eller ut.
Nej, exakt. Ja, det är så jävla, jävla hemskt. Men efter någon halvtimme så kommer polisen till platsen. Och först vet man liksom inte ens vart skotten kommer ifrån. Man bara, var,
nej,
var är snipen? Är ju liksom det som är så här frågan. Och en polis försöker då ta sig fram till Mike och till Burton. Men när han närmar sig så träffas han först i sin skottsäkra väst. Och sen så träffar ett skott och liksom studsar på den skottsäkra västen. Och typ snuddar vid halsen.
Oj.
Men han lyckas ta sig därifrån. Så klockan är nu då strax innan 9. Skjutningen har pågått i strax under en timme liksom.
Mm.
Och nu får någon en sån jävla bra idé.
Mm.
Som är...
En polis eller en civil?
En polis. För längre ner i kvarteret så ser man en sopbil som är runt och gör sin runda. Liksom. Mm. Så en polis rusar ner till den sopbilen och bara, vi behöver din sopbil.
Mm.
Ta den, kör upp med den och ställer sig framför skolan. Mm. Så blockar liksom skyttens...
Perfekt.
Inte det, det är så jävla smart? Alltså.
Det är så jävla smart.
Och Brenda börjar liksom, du vet, peppra den med kulor. Hon blir så här svinlack liksom. Men den står där den står. Och efter det så kommer inga... Alltså efter den liksom initiala attacken på bilen och typ försöka skjuta föraren så kommer inga fler skott avlossas. Och ungefär samtidigt som hon slutar skjuta så får så här, två journalister på The San Diego Union Tribune. De typ får så här, uppdraget av sin redaktör att typ dela upp adresserna i området mellan er och börja ringa folk. Du vet, få ögonvittnen. Mm. Typ, vad är det som händer typ? Så de gör det och det allra första samtalet en av dem gör är till Brenda själv.
Gud, jag skulle precis gissa det och tänkte att nej, det är för larvigt giss.
Ja, alltså allra första får de tag på henne liksom. En liten flicka som bara säger, yeah, another shooting, du vet så. Mm. Och när han frågar henne varifrån de skjuter så uppger hon en adress och han bara, men vänta, det där är ju din adress. Och hon bara, yeah, who do you think's doing the shooting?
Nej.
För att det här är en 16-årig, ja, det är så sjukt, ja. Och hon har kontakt med de här journalisterna typ 3 gånger tror jag under den liksom, ja, och de ringer tillbaka, de bara, vi kanske ska typ prata lite mer.
Menar du allvar?
Ja, exakt, verkligen så. Och i ett av de samtalen så frågar hon, får hon då den här frågan typ, why are you doing this?
Mm.
Och hon svarar, I don't like Mondays, this livens up the day. Och sen ser hon igen typ ett senare samtal, bara, I just don't like Mondays, but no one does. Alltså du vet,
gud vad sjukt.
Japp. Hon inleder då en lång typ förhandling med polisen. Du vet, de försöker få ut den att de så här spelar jobbiga ljud och massa sådana grejer. Liksom. Och efter flera timmar, jag tror att det är typ visa 2-3 någon gång. Alltså det har liksom pågått i vadå, 6 timmar. Typ. Det är så jävla lång tid. Så lämnar hon då över sig. Och först går hon ut och lämlägger sitt vapen på gräsmattan. Och sen så börjar hon gå ut och bära ut ammunition och lägga där också liksom. I don't know.
Mm.
Och när hon har gjort det så grips hon då 2 personer från så här SWAT-teamet som har kommit dit. Och när man går in i huset så hittar man åtminstone en spritflaska. Det är det jag vet.
Så hon var full när hon gjorde det?
Hon kommer senare när hon är, du vet, i en sån parole hearing påstå att hon var både full och hög på alltså angel dust doppade joints.
Oj.
Mm. Men
nu är jag ingen expert, men det låter
en extremt märklig.
Det låter konstigt.
Vet du vad det låter som? Jag tycker att det låter som en person som bara hittar på saker om droger.
Precis. Om jag hade kommit på det värsta jag kunde ta så hade det varit det.
Det är verkligen sant. Det är verkligen verkligen sant.
Helt knarkrookie.
Men hon var sån
det var sån angel som jag hade rullat alla såna där jointar i.
Och grejen är att när man testar henne när hon kommer in så hittar man varken alkohol eller droger i blodet.
Nej, okej.
Så. En grej som däremot kommer fram under häktningsperioden när man typ testar henne och typ, ja, så är att hon har någon slags skada på sin hjärna.
Oh.
För hon har varit med om en cykelolycka när hon var liten.
Mm.
Och slagit i tinningloben, tror jag det.
Mm.
Så vi har another case of head injury. Och typ det tror man att hon skulle kunna, alltså det skulle kunna spela in typ att hon, att det kan utlösa aggressivitet och typ försämra impulskontroll och sånt. Och man tror också, för hon diagnostiseras sen med epilepsi.
Mm.
Vilket förstås inte har något med det här att göra. Men, du vet, men man tror att det kan ha utlösts av den olyckan också på något sätt. Det, alltså hjärnan har tagit stryk av den här cykelolyckan. Det är, alltså det, nu är det ju inte ovanligt att barn typ prövas som vuxna. Det är klart att det är ovanligt, men du vet, vid grova våldsbrott så känns det ju som att det ändå händer, att man provar barn som vuxna. I USA, exakt, precis. Men det var extremt ovanligt i USA, även i USA på den här tiden. Men eftersom, alltså ganska mycket på grund av hennes så här, den här kommentaren hon lägger, I don't like Mondays, så målas hon ju upp som ett sånt så här djävulsbarn, liksom. Så det är extremt mycket så press på åklagaren i den här rättegången.
Såklart.
Av allmänheten, liksom. Så att det man bestämmer sig för att pröva henne som vuxen.
Shit.
Helt enkelt. Och man flyttar också rättegången från San Diego. Jag tror att det är till typ Orange County. Minns inte riktigt. För att då försöka se om att hon ska få en rättvis rättegång. Men grejen är ju typ att så här, det spelar ingen roll var de åker i USA. Alla, nej, alla vet om det här. Alla vet om det här barnet som har skjutit på andra barn, liksom. Så det inser också hennes försvarsadvokat. Att så här, det kommer inte bli en rättvis rättegång.
Nej.
Så han bestämmer sig då för, eller han rekommenderar henne att göra en deal, liksom. Och hon gör också det. Hon kunde inte få dödsstraff eftersom hon var minderårig. Men däremot fanns ju risken att hon aldrig, alltså att hon aldrig skulle without the possibility of parole, typ. Så hon gör en deal. Hon erkänner skyldig till 2 counts of murder and assault with a deadly weapon. Och det gör då att det aldrig inte blir någon rättegång.
Nej,
så
okej,
man får ju inte höra
det
från henne, liksom, för en långt senare, typ. Och hon döms till 25 år till livstid med möjlighet till frigivning. Så 93 var hon, alltså fanns den möjligheten första gången, liksom. Och då sa hon att hon hade gjort det för att hon hoppades att polisen skulle skjuta henne. Att det var därför hon gjorde det. Men det är också då hon säger att hon var hög och full när det hände. Vilket ju inte stämmer överens med de tester man gjorde, typ.
Ja, hon sa inte det när hon åkte fast.
Nej, det var utan det är senare. Okay. Så de är så här, fast nu ljuger du. Så du kommer inte bli frigiven, liksom. 2001 försöker hon igen. Och den här gången så säger hon då att hennes pappa har förgripit sig på henne under hela hennes uppväxt.
Okay.
Och att det förstås fick henne att typ må piss och bara vilja ta sig därifrån, liksom. Och att det var anledningen då. Hennes pappa förnekar hela grejen. Men en liten detalj. Vi vet inte.
Nej.
Vi vet inte vad som hände.
Nej.
Men det vi vet är att han en gång, för han var och hälsade på henne typ varje vecka. Väldigt, alltså
i finkan.
Alltså fortsatt göra det så. En gång när han var i, jag tror att det var när hon satt häktad, då satt hon på så ungdomsanstalt typ, i besöksrummet. Träffar han en tjej som också är intagen. Som är yngre än Brenda. Ser typ likadan ut. Hon kommer ut. De inleder en relation. Hon blir gravid och de gifter sig.
Nej.
Så det är ju...
Hur gammal var hon när de träffade?
Alltså jag vet inte. Jag vet att hon var yngre än Brenda. Brenda dömdes när hon var 18. Så man kan ha varit 17 eller någonting.
Ja, men det var precis när hon dömdes som de träffades.
Jag vet om att det var innan hon, alltså när hon var i juvie, liksom.
Okay.
Så att jag tror att hon har suttit i riktigt liksom fängelse sen, typ. Så att det är ju det är ju inte kanon.
Nej.
Om man säger. Hon lämnade också honom sen. Alltså den här
tjejen.
Ja. Och det här barnet som de fick växte upp med han.
Okej.
En annan jävligt konstig grej. Det är att han bor kvar i det här huset.
Nej. Jäklar.
Det är, och man ska inte döma folk hur de hanterar saker, men
det är ju mer
det är ju lite märkligt. Det är ju lite märkligt, exakt. Och några år senare, det här var 2001 då, och sen några år senare så ansåg hon då unfit att släppas ut eftersom hon haft självskadebeteende efter att hennes flickvän lämnat fängelset. För det visar sig också, eller hon kommer ut i fängelse också. Och det som händer då när hennes, när flickvännen blir frigiven, är att hon ristar in orden unforgiven och alone i sin hud. Så 2009 så meddelas då att det kommer dröja ytterligare 10 år innan hon kunde testas, alltså innan hon hade möjlighet till villkorlig frigivning igen. Så det är alltså nästa år. Då är hon 57 år gammal och det har gått 41 år sedan.
Vad sjukt.
Och som sagt, det här är då en av de allra första liksom moderna, alltså skolattackarna i modern tid, typ. Och i en av sina parole hearings så har hon sagt att, sa hon att varje gång hon hör om en ny school shooting så känner hon sig delvis ansvarig för det.
Oj.
Att hon typ känner att så här.
Det var jag som visade.
Ja, men lite så. Mm.
Fy fan, vad hemskt. Jag känner igen det där I just don't like Mondays.
Ja. Men My favorite murder har gjort det, kan det vara det? Det är länge sedan, det var typ avsnitt 21.
Ja, men då har jag ju hört det, bara att jag inte minns någonting annat. Vad sjukt.
Ja, och typ grejen är att den här låten Boomtown Rats då, vilket också är
bra namn,
otroligt namn. Namn. Ja. De turnerade tydligen där omkring.
Mm-hmm. Vad hette, fanns låten först eller hände det här hemska först?
Nej, alltså den är ju, den handlar om det här.
Ja, men det gör det. Ja, men för jag tänkte, då undrar jag eller.
Ja, de var på turné i USA när det här hände.
Ja.
Så då typ så skrev de låten efter det.
Precis när det hände.
Ja, exakt strax efter. Och grejen är typ att folk typ tror att det är så här, ah, men typ en låt om att vara bakis.
Men det handlar om det här.
Ja, men det är typ så här, nobody's gonna go to school today. She's gonna make everyone stay home. Typ.
Gud, vad hemskt.
Ja, också det är ganska hemskt för att den är rätt jävla svängig typ.
Gud, usch. Det var hemskt.
Det var, jag vet, det är verkligen.
Det var jättehemskt.
Så att Bob Geldof behövde mer pengar.
Verkligen.
Mm. Han kanske inte hade det då, eller så, det vet inte vi.
Nu har han.
Nu har han. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Du sa att du hade hittat ett sjukt fall.
Mm.
Är det det här?
Alltså, båda
dina fall är förstås otroliga.
Vi kommer göra dubbelt, så det är därför jag säger det.
Exakt.
Båda är ganska liksom intressanta.
Cool.
Not just your classic murder case. Så. Jag börjar med mitt första.
Det är en så bra plan.
Mm. Den 10 augusti 1963 föddes en liten flicka i en liten by som heter Gurakapurva i Jalaun-distriktet i Uttar Pradesh i Indien.
Fan, det känns som att du blir bättre på uttal.
Eller? Tack. Hon var det yngsta av 4 syskon och flickan som föddes döptes till Poolan Devi.
Okay.
Hennes pappa hade en bit land där han bland annat hade ett jättestort nemträd på, eller nimträd heter det på svenska.
Vad är det?
Det är ett sorts mahognyträd som har medicinska egenskaper inom det ayurvediska läkarkonsten.
Mm-hmm.
Traditionellt så har det här virket, barken, löven och blommorna som kommer från det här trädet använts mot massa olika sjukdomar. Och även i nutida forskning visar det på att de här produkterna måste säga, som man kan göra från det här trädet, det finns en framtid från inom modern läkekost.
Ah.
Så det har någon slags läkande effekt. Som ni förstår då så var det här trädet väldigt värdefullt. Och pappan såg trädet som en möjlighet för att kunna betala hemgiften för sina döttrar.
Ah,
som man då tydligen
gör. När jag blev bortgift, min pappa kommer med så. En planka, en sån plywoodskiva kommer jag kosta.
Nej, du är mycket dyrare än så.
Hur?
Du är minst i alla fall, kanske inte ett nimträd, men du är i alla fall en ek.
Jag är i alla fall ett halvt parkettgolv.
Du är i alla fall en ek.
Tack.
Det är mitt favoritträd.
Mm.
När Poolan var 11 år så dog hennes farmor och farfar. Och när de hade dött så utsåg sig Poolans farbror som familjens överhuvud.
Mm.
Så han lurade till sig hela arvet, inklusive liksom mark som jag antar att det här trädet hade legat på. Det tillhörde väl Poolans farfar från början. Men, så han lurade till sig hela arvet och lät Poolans familj bli fattig. Liksom, medan han själv levde jättebra med sin familj. Och Poolan hade en kusin som hette Maya Din, som alltså var farbroderns son. Och den här kusinen bestämde sig för att kapa trädet, alltså eller fälla trädet och sälja virket och allt det som var värt från trädet för att sen behålla alla slantarna för sig själv.
Vad var det för jävla as?
Mm. Det kommer vara as. Så sjukt många as i den här storyn.
Mm.
Men det tänkte Poolan inte acceptera hur som helst. Så hon konfronterade sin kusin och hängde ut honom inför hela staden och kallade honom för tjuv och typ så här, gjorde massa grejer mot honom.
King.
Jag vet inte exakt vad det var hon gjorde, men hon liksom var på honom som fan.
Ah.
Och hon tillsammans med sin stora syster bestämde sig också för att göra en sitt demonstration på farbroderns och kusinens land. Och hon gav sig inte, även när den här kusinen Maya Din gick emot henne jätteordentligt. Han slog henne med så här massa olika redskap, bland annat en tegelsten. Och hon liksom bara typ.
Hon har satt kvar.
Stand your ground, verkligen.
Jävlar.
Och eftersom hon då var så jobbig så bestämde sig till slut Maya Deen för att göra sig av med henne en gång för alla.
Åh nej.
Nej, han mördar henne inte. Okay. Men han bestämmer sig för... Han bestämmer sig för att arrangera ett äktenskap mellan Polan och en man som hette Putti Lal. Putti Lal var en man i 30-årsåldern som bodde långt bort från Polans familj. Han var också en känd för att han hade dålig karaktär. Och hon var som sagt bara 11 år när det här hände.
Vänta.
Mm. Jag vet inte hur han kan bara bestämma det över hennes föräldrar. Men jag antar att de kanske blev så här helt livegna. I och med
hon var 11.
11 år.
Och hon satt, hon genomförde en sitt demonstration. Okej, hon är som det, vad heter det barnet som sitter utanför riksdagen? Greta Thunberg.
Som också är Malena Ernmans dotter. Så hon blir i alla fall bortgift Polan. Inte den här Greta.
Nej, inte Greta.
Putti Lal var inte snäll mot Polan. Utan han våldtog henne och misshandlade henne både fysiskt och psykiskt.
Och också, by the way, man kan ju inte ha samtycke sex med en 11-åring.
Alltså nej, 11
nej.
År.
Nej.
Så hon rymde hemifrån Putti flera gånger. Men hon blev alltid hittad och tillbakaförd till sin man. Där hon blev straffad ordentligt när hon väl kom tillbaka. Men så efter ett tag så fick hon återvända hem. För att hon blev inletigad från sitt uppdrag som fru. Eftersom hon trots allt verkade för ung och inte riktigt ville det.
Aha. Mm. Mm. Nu var det. Nu insåg de att den här 11-åringen inte ville leva med en man.
Så sjukt. Men 3 år sedan, när hon då var 14 år, skulle hon återigen bli hans fru. Och då skickade hon dit igen, men då protesterade hon så våldsamt. Och så blev hon tillbaka skickad hem igen. Och att hon hade lämnat sin man var ingenting som man såg på med blida ögon i det liksom, samhället där hon bodde. Och hon fortsatte att plåga sin kusin och hänga ut honom som tjuv och så vidare. Så hon var ganska... Hon körde på.
Mm.
Och hon drog också upp sin kusin inför rätta för att han då hade stulit hennes pappas land.
Men gud,
hon vann
typ
tyvärr
här,
inte det.
Hon är typ så här.
Ja, hon är 14
år. Liksom.
Ja. Så jävla sjukt. 1979, när Polan är 16 år, anklagar hennes kusin Maya Deen henne för att ha stulit från hans hus. Så han ringer till polisen och hon blir då gripen av dem.
Mm.
Så polisen plockar in henne i fängelset där hon får tillbringa 3 dagar. Där hon också blir misshandlad och våldtagen av folk, alltså myndighetsfolk.
Mm. Men det är den här klassiska grejen typ, när det är så här, att man ska verkligen så krossa en uppkäftig flicka.
Verkligen.
Med gigantiska R-codes förstås.
Ja. Oh. Så vidrigt. När hon kommer ut då så skyller hon ju med all rätta på sin kusin igen. Och när hon kommer ut blir hon ännu mer förvisad från sin by än vad hon varit innan. Så hon arbetade liksom kontinuerligt upp ett hat för män, eller mot män som ständigt utsatte kvinnor för orättvisor och liksom våld och sexuellt våld och allt vad det är. Under samma år, 1979, så blir Polan bortförd av ett gäng. Och här går det lite isär, för att en del säger att hon blev bortförd av det här gänget och andra säger att hon följde med av frivilliga.
Mm.
Ledaren av gänget hette Babu och han ville våldta Polan. Den som var näst i rang hette Vikram Malla och han tillhörde samma kast som Polan.
Mm.
Så han bestämde sig för att skydda henne.
Mm.
Så han liksom tar henne i någon slags så här, don't touch her.
Mm.
Men så en natt försöker Babu ändå våldta Polan. Men Vikram wouldn't have it. Så han gör slag i saken och dödar Babu.
Oj!
Och när Babu väl var död så tog Vikram rollen som gängets ledare.
Ah.
Och eftersom han hade räddat henne och sådär, så blev Polan head over heels i Vikram. Så hon och han gifter sig och hon blir då Vikrams andra fru.
Han har en sen innan som han fortfarande är gift med. Ja.
Mm. Mm. Och nu börjar det hända grejer.
Vänta, har det inte hänt grejer?
Nu börjar det hända mer grejer.
Okej, okej, okej.
Tillsammans åker Polan, Vikram och hela det här gänget till Polans by där hon bott med Putti.
Mm.
Hennes man.
Mm. Och, han har sett.
Exakt. Och väl där så plundrar de byn Och polan hugger hennes för detta man med kniv. Och sen så bara låter honom ligga död vid en väg. Som en markering för män som gifter sig med unga flickor. Så starkt. Alltså man får inte mörda folk.
Men kom igen nu, låt oss vara ärliga.
Så sjukt.
Aj, jävlar.
Så de åker dit liksom för att hämnas. Och efter första attacken så lär Vikram också polan hur hon ska använda ett gevär. Så hon börjar då liksom joina in mer och mer. För det här gjorde de som en aktion mot för polans skull. Men hon börjar joina in mer och mer på dem, på det som det här gänget gjorde.
Vad var det?
Vilket var då att de åkte runt i Uttar Pradesh och Madhya Pradesh. Och plundrade byar som tillhörde högre kast. Och så kidnappade de människor som tillhörde de här högre kasten. För att sedan kräva deras familjer på lösensummor. Och så gjorde de även såna här klassiska tågrån. Som känns väldigt vilda västern.
Okej, jag älskar det. Mm. Älskar ett gott tågrån.
Exakt. Så de var ute och härjade liksom. Och rånade och så här.
Klassiskt härj.
Verkligen. Efter hon har kidnappat och varit ute på allt det här härjandet. Så går hon alltid till ett tempel som är till för att tillbeda Durga. Som är den Kali, guden Kalis aggressiva sida.
Okej.
Så hon går dit för att tacka henne för beskyddet hon får.
Mm.
Från den här gudinnan. Ja, så det här gänget fortsätter att leva rövare under en tid. Men så en dag så kommer två bröder som heter Shri Ram och Lala Ram tillbaka till gänget. Så de har liksom varit med och stuckit. Och de här bröderna tillhör ett högre kast än Vikram och Polan. Och de blir tokiga när de förstår att Vikram har dödat Babu. Och tagit själv, eller tagit liksom rollen som ledare till sig själv. Och de kan liksom inte förstå hur de kan låta en, sån, en person från ett lägre kast styra det här gänget. De är där för att liksom, de ställer till med fanskap där. Shri gjorde bland annat sexuella närmanden mot polan, något som varken hon eller Vikram tyckte om. Och när de var ute och plundrade byar så gav de sig, de här bröderna Ram gav sig på folk i lägre kast bara för sakens skull liksom. Vilket gjorde att många som tillhörde ett lägre kast än de lämnade gänget.
Just det.
Så det började liksom.
Och Pola bara, nu är det läge för en sittstrejk.
Verkligen. Men så Vikram bestämmer så här, nej men det kanske är bäst att dela upp det här gänget i två. I och med att vi vill olika saker.
Mm.
Men det här tyckte Shri Ram inte om. Så han och hans kumpaner gav sig en natt på Vikram och Polan och försökte döda dem.
Oj.
Men båda två lyckades fly.
Okej.
Mm. Men sen så lyckas gänget ändå komma ikapp dem och döda Vikram.
Nej.
Och kidnappa Polan. Så de håller Polan inlåst i deras by.
Oj, okej.
Och hon hålls fången i 3 veckor då hon både misshandlas och våldtogs. Och efter 3 veckor lyckas hon och 2 andra som tillhör samma kast, som ja, det här är lite sen information, men det kastet tillhör, heter Malas.
Mm.
De lyckas att fly, hon och 2 personer. Så hon, efter de har flytt, drar omkring. Hon och de här malasarna som har flytt, de drar omkring och rånar folk fortfarande som tillhör högre kast.
Ja.
Och en del beskriver henne som att hon rånade högre kastmedlemmar och gav till dem i lägre kast i sann Robin Hood-anda.
Mm.
Men polisen säger ju såklart att det här endast är en myt.
Okej. Utan att hon rånade från dem och sen behöll hon det själv.
Så. Exakt.
Mm, jag fattar. Och gav till dem som var ännu högre.
Exakt. Men i 17 månader var hon och hennes gäng ute och härjade. Och efter 17 månader har det blivit dags att komma tillbaka till den by där hon hållits fången och våldtagits och misshandlats i 3 veckor för att utkräva sin hämnd. Så den 14 februari 1981 kom Polan och hennes gäng tillbaka till Bemai, ur alla utklädda till poliser. Och exakt,
det här är en sån fet historia.
Alltså den är så sjuk.
Det är så sjukt.
Och exakt vad som händer är lite oklart. Men Polan och hennes gäng begärde att de skulle föra fram att byn liksom skulle så här, bring out mina kidnappare och som har gjort mig illa. Men efter en genomsökning i byn så hittar man inte exakt de som har kidnappat henne. Men hon känner igen 2 män som har våldtagit henne och mördat hennes man. Och när de inte hittar alla så tvingar de fram alla män som tillhör det här högre kastet som har varit jävliga liksom.
Så det är hon och hennes egna gäng nu som är där.
Exakt. Och det här högre kastet som har varit dumma, de heter Takur. Och hon, de tvingar dem att rada upp sig på typ något torg i byn. Eller liksom någon så här liten gatheringplats. Och sedan skjuter de dem. En efter en. Så totalt var det 22 män som blev skjutna. Och de allra flesta hade inte varit med och varken liksom kidnappat eller mördat eller våldtagit henne. Så efter den här massaken så blev det en superomfattande polisjakt efter henne. Och hon glorifierades av jättemånga människor runt om i landet. Och hon kallades för Bandit Queen. Och man gjorde, de tog fram dockor där hon framställdes som, här hade jag skrivit det, Durga. Den, som är gudinnan Kalis aggressiva sida. Så de här dockorna såldes på marknader och grejer. Och sen skulle det gå 2 år innan polisen hittade henne. Men då blev hon, för då blev polaren sjuk och många av hennes gäng hade dött och hon bestämde sig för att så här, ja, men jag förhandlar och överlämnar mig. Och innan hon överlämnade sig så begärde hon att hon skulle slippa dödsstraff och att hennes gängmedlemmar inte skulle få mer än åtta år i fängelse. Och hon ville ha en bit land och så ville hon att hennes familj skulle få poliseskort till hennes överlämningsceremoni. Där hon skulle överlämna sig.
Förlåt, men hon är alltså, det var jättedumt att hon dödade alla som inte hade någonting mer. Men hon är ändå på något sätt
pretty cool.
Classy lady.
Yeah. Och när hon ska överlämna sig så gör hon det framför 10 000 personer och 300 poliser. Och då kommer hon fram och så lägger hon ner sitt vapen framför en bild på Gandhi och på Durga. Och hon åtalades för totalt 48 brott. Och både hennes, så vilket var då, både hennes banditande, jag vet inte om det är ett ord.
Det är det nu.
Och för kidnappning. Och rättegången skulle dröja 11 år. Men hon satt i fänkan i alla de här 11 åren. Men år 1994 så släpptes hon i fängelse.
Va?
Så jag vet inte om hon blev, vad hon blev dömd för egentligen. Nej. Men hon satt 11 år i fängelse totalt. 1996 ställer hon upp i ett val i Indien där hon representerar Samajvad. Det här med att jag är bra på uttal.
Ja.
Samajvadi-partiet.
Ja.
Där hon hade som löfte, vallöfte, att hjälpa fattiga och förtryckta. Och hon valdes in i konstitutionen av Mirzapur i Uttar Pradesh.
Som blev politiker?
Ja. Den 25 juli 2001 blev Poolan Devi skjuten till döds av 3 maskerade män som sköt henne med gevär utanför hennes hem i Delhi. Hon sköts totalt 5 och de som sköt henne flydde i bil. Och hon fördes direkt till sjukhuset, men väl där så förklarades hon död. Och huvudpersonen, liksom den som var ledande av mördarna som sköt henne, överlämnades efter ett tag och sa att anledningen till att han skjutit henne var för att han ville utkräva hämnd för de 22 männen som hon hade mördat 20 år tidigare.
Hur sjukt fall! Alltså, hur sjukt är det? Men alltså, jag vet typ inte ens vad jag ska säga.
Alltså, inte jag heller. När jag snubblade över det här så bara...
Du snubblade bara över
det. Jag snubblade bara över det.
Hur?
Google, baby.
Men det där var helt... Okej, till att börja med, jag behöver se 8000 bilder på henne.
Ja, hon ser ut som en cute little person.
Men hon är en liten person?
Alltså, det ser ut som att hon är liten.
Vi måste kolla på det. Fan, vad sjukt. Alltså, bara det när hon mördar sin våldtäktsman och lägger honom vid vägen för man får inte gifta sig med barn, det jävla äckelgubbe.
Så starkt.
Som sagt, man ska inte mörda folk. Men...
Så so cool.
Ah, fy fan vad cool. Det här var helt otroligt. Jag måste verkligen säga det.
Vad bra. Vad det här
var riktigt jävla fett. Jag vet inte ens. Jag brukar ändå kunna tänka på saker och säga typ. Men jag vet typ inte ens vad.
No words needed.
Det var så mycket olika saker.
Fattar vilket liv, vad mycket som hände henne.
Ja, verkligen. Men det enda jag undrar är nu, de här, hade de någon slags connection för de 22 männen som blev mördade, de som mördade henne sen? För vet du vad jag tyckte var bäst?
De tillhörde samma kast tror jag.
Okej. För vet du vad jag tyckte var allra bäst? Hon bara att det var hennes
my father.
Nej, men, att det var någon släkting som gjorde det för trädet. Alltså du vet att det kom tillbaka typ. Mm. Det är det enda som man kunde göra det bättre. Okay, nej, och typ inte ens då.
Jag kan inte ändra historien tyvärr. Så det var så här.
Det är det enda vi gör. Men inte medvetet vanligtvis.
Ja, men det var det i alla fall.
Ja, och vi kommer försöka lägga bilder och länkar och sådär i vår Facebookgrupp mot mord podcast. Där det pågår underbara saker hela härligt. Tiden. Så gå med där. Följ oss på Instagram. Du heter @Sandell, Anna, jag heter @KarinLondre. Önska fall i DMs. Framförallt sådana här
som man inte kan.
Det här vill vi ha. Mm. Det här är exakt vad vi vill ha.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Och tack för att ni lyssnar.
Tack.
Puss.